Toril, har du haft någon ålderskris?
Gud, ja. Alltså jag är snart 40. Det är på väg. Ja.
Men okej, okay, då kanske du kan guida mig lite. För jag tror att jag har den nu också.
Med tanke på att du är typ 10 år yngre än mig så känner jag att jag blir lite provocerad av det.
Ja, fast det tycker jag inte du ska bli.
Hallå kompisar! Idag ska jag berätta någonting för er som jag trodde att hela världen visste om.
För jag tror att om man jobbar inom tv och media så kommer den här ålderskrisen att tidigare läggas med ganska precis 10 år.
Om ni inte redan sitter ner skulle jag råda er att hämta en stol. För det jag nu kommer att avslöja, det är inte nådigt.
Jag är stressad. När som helst så kommer det en ny jäkla 16-åring från Landvetter som slår igenom med någon YouTube-video om julmust.
Den julmust som vi alla druckit i alla år. Det är inte apotekarens eller apotekarnas julmust. Det är apotek-Arnes.
Eller så kanske, om man ska höja blicken lite, att det kommer en 16-åring från Pakistan som får Nobels fredspris.
I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers.
Ja, just det. Så kan det vara.
I should be back in school on the other side of the ocean.
Eller en 16-åring som drar igång en global klimatstrejk och får privat audiens hos samtliga världsledare.
We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line.
Alltså lite flås i nacken känner man ju från de här, är det generation Z, är det väl, som du är också?
Det kan det mycket väl vara. Men så här, om det är någonting som du och den här podden har lärt mig, Toril, då är det ju att detta inte borde vara ett problem. Va? Alltså vi kan väcka upp utdöda djur för 17. Kan vi inte göra någonting åt åldrande då?
Du lyssnar på Smarta svar på skruvade frågor med mig, Toril Kornfeldt, snart 37.
Och med mig, Clara Henry, snart 27.
Och dagens fråga är alltså...
Kan vi stoppa åldrandet? Men Toril, först måste jag bara få veta, vad är ens ålder för någonting?
Alltså det känns ju som en sån här grej som borde vara lätt att svara på, men som inte är det. Alltså det finns en massa olika teorier om vad ålder är och varför vi åldras.
Är det då att vi snackar fysiskt eller är det mentalt eller vad, vilken aspekt av ålder?
Alltså på biologiskt plan, ja, så finns det massa olika saker som händer med åldrande. En av de stora teorierna är att åldrandet är i praktiken att man samlar på sig på skador. Så att varje gång en cell delar sig i kroppen så finns det en liten risk att någonting går fel och över tid så kommer den att liksom samla på sig skador tills den mår dåligt och tills hela kroppen mår dåligt och slutar. Ja, men det är liksom en av teorierna. Men det finns hur många olika teorier som helst om varför vi åldras, hur det går till, vad det är som händer som fortfarande liksom konkurrerar lite med varandra också. Mm.
Och vad kan det vara för teorier?
Det här kanske man inte tänker på, men åldrande och sex hänger ihop jättemycket.
Va?
Okej, tänk dig att du är en jordgubbe. En jordgubbsplanta.
Det vet jag precis hur det känns, för det brukar jag tänka på när jag ska gå och lägga mig.
Och då kan du ju, om du känner att du vill liksom bli större, så kan du ju skicka ut så här löpare och nya skott. Mm. Så blir det liksom en ny jordgubbsplanta där borta, och den blir ju ung. Och sen kan du skicka ut liksom flera sådana, och så att om du är en jordgubbsplanta så är du ju i praktiken odödlig.
Jag förstår inte.
Men du åldras aldrig?
Nej, det gör jag inte.
Nej, för att du liksom du gör nya kopior av dig själv hela tiden.
Så det är ju jag där borta.
Ja.
Så att om man överför det här till mänskliga mått så skulle man kunna säga att jag är mitt barn. Fast jag är inte det.
Nej, därför att om du var människa så har du sex om du ska skaffa barn. Och då är ditt barn inte du. Det här är mer som om du skulle kunna liksom skicka iväg din finger till att bli en ny person hela tiden.
Jag förstår. Skillnaden mellan jordgubbar och människor.
Så att om man har sex så blir ju den nya individen verkligen en ny individ.
Just det.
Och då finns det teorier som handlar om att man... Alltså i princip att det är då åldrandet och genom död, alltså individuell död kommer.
Så när du säger att sex och åldrande hör ihop?
Så är det att utan sex så kan du inte ha ett åldrande. För att då är du bara klonar du dig själv liksom.
Okej, där föll poletten ner, tror jag. Så om vi går tillbaka till första frågan, vad är åldrande?
Mm. Så om man tänker på åldrande i dig, ja. Din ålderskris,
ja.
Handlar om dels om att dina celler samlar på sig skador, att ja. De blir äldre. Och sen handlar det också om att kroppen förändras eftersom man blir äldre, så man får andra nivåer av hormoner, andra system sätter igång, det blir liksom vissa gener slår på sig själva och av sig själva och så vidare.
Så hur gamla blir vi människor i genomsnitt?
I genomsnitt är det lite olika. Här i Sverige så blev vi en bit över 80 yeah. som medellivslängd. De äldsta människorna, den äldsta människan som har levt blev 122. De äldsta människorna som lever nu, alltså 2021, är 116 och 118.
Mm. Det är gammalt.
Det är gammalt.
I'm 107. I just take the high blood pressure pill. That's all.
Jag har sett massa klipp på internet på äldre kvinnor som är så här 111 år gamla.
And I wanted to know what else she could share for those of us hoping to live a long happy life.
Och så frågar de dem, vad är hemligheten till att du blev så här gammal? Och då säger de, jag har rökt hela mitt liv, jag har druckit ett glas vin om dagen och jag har aldrig haft en man.
I think the secret of 107, I never got married. I think that's the secret.
Men finns det liksom andra varelser på jorden som kan förlänga sitt liv eller föryngra sig?
Ja, ja, det gör det. Det är jätteroligt.
Toris ögon lyste.
Nej, det finns jättemycket djur som verkar kunna göra jättespännande, knäppa grejer med sig själva och sina kroppar. Det finns en manet som verkar vara odödlig eller som inte åldras. Så maneter har ett ganska spännande liv där de börjar med att de sitter fast på marken. Och då har de ett liksom icke-sexuellt stadium. Och sen lossnar de antingen hela eller bitar av dem och flyttar upp i luften. I vattnet.
Det lät som min värsta mardröm. Vad glad jag är att du rättade dig själv.
De flyttar upp i vattnet och blir själva det som vi tänker på som maneter.
Just det är då de lilla är. Blob.
Precis, och det är då de är sexuella också.
Okay.
De har sex. Men den här maneten kan, om den har liksom simmat runt som en blob ett tag och tycker att nu börjar det fan bli jobbigt, den börjar bli lite gammal, den är inte lika snygg som den var innan, jag vet inte. Så någonting kan hända så att den tycker att nu får det vara nog. Mm. Och då kan den gå tillbaka och bli en sån här liten polyp som sitter på havsbotten istället.
Okay.
Så den bara, nu startar vi om. Nu går jag tillbaka, så att i praktiken så blir den ett barn igen.
Men snackar vi då rent fysiskt också? Jag ser ju framför mig de här små från Hitta Nemo som är stora som en lillfingernagel som bara flyter omkring som skitgulliga små maneter.
Ja, typ så. Fast sen så går den ner och så sätter den sig på havsbotten. Samma individ liksom. Ja. Det här är inte en klon eller något sånt, det är samma individ. Så sitter den där ett tag, utvecklas som man gör när man är ett barn, om man är en manet. Och sen efter ett tag, nu är det dags att ha lite sex igen, så då går den upp i havet igen.
Men gör den sig då av med sin gamla kropp?
Nej, det verkar som att det är liksom, åtminstone delvis samma celler som bygger om sig. Och det finns de som gör det här ännu mer extremt.
Berätta.
Så det finns ett djur som heter hydra, som är ganska nära släkt med maneter, väldigt nära släkt med maneter, som är kanske en centimeter stort. Och de växer i sötvatten. Och om man tar en sån och typ maler ner den till smet.
Taskigt.
Inte så taskigt, för att den kan bara dra ihop sig igen och fortsätta.
Va? Det är ju den sjukaste evolutionära utvecklingen. Fatta vad många gånger den måste ha blivit nedmalen innan den kom på att så här, jag borde kunna laga mig själv.
Det hade varit så skönt att bara så här.
Så skönt. Hur funkar det då, säg maneter?
Mm.
Man har ju stått där på västkusten på somrarna och bara sett den här massan, det här täcket av maneter som bara ligger där och hindrar min varma kropp från att svalka mig i havet. Betyder det här att det bara kommer fler och fler maneter eftersom de aldrig dör?
Nej, för grejen är att de kan ju dö av andra saker.
Ja. Ah.
Så de kan ju fortfarande bli uppätna eller fastna i ett fiskenät eller bli kastade av barn eller någonting sånt. Så att de är inte odödliga på sättet som en gud eller någonting sånt, utan de är liksom, de kan ändå dö av någonting. Ett ganska bra exempel på det är faktiskt humrar. Så humrar verkar det som att när de väl är vuxna så åldras de inte. De blir inte äldre, det går liksom inte att se på deras celler att de har blivit äldre, de verkar inte åldras. Men de fortsätter växa. Och de fortsätter liksom finnas. Och varje gång en hummer har växt lite grann så behöver den byta skal. Och det är så jobbigt att byta skal. Det tar så mycket energi att till slut så kommer de att dö av utmattning. För att de inte kan byta skal längre. Om de inte dör någonting annat.
Nej.
Jag anar ett visst marint tema här. Är det just havsdjur som har löst gåtan?
Det verkar som att många saker som lever i havet är bättre på det här än saker som lever på land. Det finns djur som lever på land som lever jättelänge också. Men de allra mest extrema exemplen verkar finnas i havet.
Är det för att hjälper havet till på något sätt?
Det kan hjälpa till lite grann för att temperaturen är så pass stabil. Men jag tror också framförallt så handlar det om att saker som lever i havet har haft mycket längre evolutionär tid på sig att utveckla coola grejer än vad vi på land har haft.
Fattar. Så vad krävs då för att vi på land ska kunna börja leva för evigt?
Ja, men det finns lite olika lovande metoder. Jag kan börja med den som jag personligen tycker verkar värst. Kanske inte värst. En av de sämre är så här extrem begränsning av kalorier.
Aj då. Aj, det här känns jättetråkigt.
Tänkte att du ska äta hälften av alla kalorier men fortfarande få i dig alla vitaminer och näringsämnen och sådär. Det funkar på möss. Det finns lite blandade resultat från andra djur ifall det funkar eller inte. Men eftersom nästan all sån här forskning görs på möss så ses det ser väldigt lovande ut. Pommes. Så det är en metod.
Vad är det med att begränsa sitt kaloriintag som hjälper åldrandet?
Man tror att det har att göra med att man helt enkelt kan sakta ner allting i kroppen. Att det är ett sätt att svara på svält. Att överleva en svältperiod. Så att man klarar sig längre. Om du tänker dig att du är en mus så måste du kunna klara av en period med lite mindre mat så att du kan ha sex och skaffa barn efter det. Men det låter ju inte så, det är inte så himla kul, tycker jag.
Nej, det verkar trist och dessutom hade det funkat på människor. Vi är ganska olika möss.
Okej, det här kommer vara det stora problemet här. Det finns väldigt många sätt att få möss att leva längre. Vi är väldigt bra på att få möss att leva längre. Och just nu är ju verkligen den stora frågan, vad betyder det för oss? Alltså kan man översätta det? Så att det finns ett gäng kemikalier som verkar få möss att leva längre i olika ämnen. Man kan jobba med liksom deras hormonnivåer. Man har hittat ämnen som verkar kunna fixa det här med att cellerna inte ska samla på sig skador. Det finns också det här med att när en cell börjar samla på sig skador, så har den, det finns lite olika vägar den kan ta. Den ena vägen är att den blir gammal och tar död på sig själv. De flesta celler har en sån metod att den bara säger, okej, nu är jag så kass så att så här kan vi ta det. Tjup, nu dör jag. Den kan också sitta där och vara gammal. Och då kan det vara så att den skickar ut signaler till de andra cellerna i närheten och är så här, du, jag är gammal. Du måste också vara gammal för att du har suttit här ungefär lika länge som mig, så att nu är vi gamla allihopa här i det här lilla klustret och så liksom sprider det sig. Och då tittar man på kemikalier som verkar kunna liksom antingen motverka den biten så att celler inte får de här gamla signalerna lika mycket.
Nej, just det. De vill minska grupptrycket bland celler helt enkelt.
Precis. Och inte få den här situationen när alla celler bara, okej, men nu är vi gamla. Det finns en risk med det. För att det finns en tredje väg som en cell kan gå när den börjar samla på sig skador och bli ett problem. Och sådär. Och det är att den blir odödlig och börjar leva hur länge som helst och börjar dela sig jättemycket.
Och det är väl cancer?
Ja. Ja. Det är liksom det som kan hända också.
Okej, jag har en fråga. Om vi backar till mössen. När vi snackar om att vi har fått, och jag kommer ta med mig i vi för att jag är människa, jag kommer ta oss med äran att vi har fått möss att leva längre. Snackar vi markant längre?
Ja, markant längre. Ungefär 50% längre.
Okej, så att man tydligt kan se att så här, du borde ha varit död. Men här är du nu.
Längre, friskare, piggare, finare päls.
Jag fattar. Okej.
För problemet med att använda möss är det här cancerproblemet. Möss lever så korta liv. Om då alla de här metoderna som har fått möss att leva jättelänge, om de ger jättemycket cancer så kommer vi aldrig märka det. För att så mycket längre lever de inte.
Har man testat på människor det som man har testat på möss för att få möss att leva längre?
Man börjar testa lite grann vissa av de här metoderna. Dels så testar man dem på mänskliga celler. Det verkar funka ganska bra en del av de här metoderna. Framförallt att ta bort de här ålderssignalerna typ. Och sen så handlar det också om att man ska få tillstånd och göra dem. Och att de tar väldigt lång tid. Alltså det kommer vara väldigt svårt att se om man börjar testa på en 70-åring ifall den personen lever till liksom 110. Så lite började på försök, lite resultat än så länge. Men om någon ringer upp dig och säger hej, jag har ett fantastiskt läkemedel eller kommer göra dig gammal, så ljuger de.
Okej, men jag antar att det måste finnas en mängd olika vägar att gå när man vill föråldra sig själv.
Eller föryngra.
Eller föryngra. Det beror på hur man säger det. Är muggen halvfull eller halvtom? Men, Toril, shoot.
Ja, men precis. Det handlar ju lite grann om på vilken nivå. Så här, man kan hjälpa cellerna att inte få problem. Man kan hjälpa cellerna att inte bli gamla. Man kan börja jobba på hela kroppen. Jobba med hormoner och hormonnivåer. Det är också rätt mycket forskning om det. Och man kan få liksom hela kroppen att tro att den är yngre. Man kan ju också börja, du vet, byta, ha reservdelar. För det är ju det andra riktigt stora problemet. Är att ganska troligt när man börjar bli äldre är att något organ blir kast innan de andra.
Mm.
Och då vill man ju ha till exempel en gris med ens arvsmassa som går och trampar runt någonstans. Så att så fort man behöver ett nytt hjärta eller någonting sånt så kan man bara få det av den här genmodifierade grisen.
Det är fördelen med att vara högst upp i näringskedjan. Man kan inte ta reservdelar från andra människor då?
Det kan man. Det kräver en hel del mediciner för att man inte ska stöta bort dem. Och det är jättebrist på organ. Alltså det här är verkligen ett problem, att det är jättebrist på organdonatorer. Och man tittar på jättemånga olika sätt att odla organ. Det verkar vara svårt för att det är svårt att få dem att forma sig rätt typ. Alltså det är svårt att få blodkärl och allting sånt att bli rätt. Så antingen typ in i grisar. Man tittar också på att man, om du tänker dig att du tar ett hjärta från en död person. Och så tvättar du bort alla levande celler. Så att det enda som är kvar är bindväven.
Mm.
Och då får du någonting som ser ut som typ ett spökhjärta. För det är liksom vitt och lite genomskinligt. Men allting finns kvar, alla strukturer finns kvar. Och då finns det en idé om att man skulle kunna ta ett sånt organ. Och liksom sida det med celler från ens egen kropp och att de skulle liksom växa till rätt struktur och med liksom använda den här bindväven som finns kvar som en guide.
Gud vad häftigt. Skulle man kunna göra liknande grejer med de ytliga delarna av kroppen? Säg, jag börjar bli gammal och rynkig. Huden hänger lite. Skulle jag kunna byta ut all hud på min kropp och föryngra mig själv?
All kanske blir jobbig, men hud är mycket lättare att odla. Hud kan man odla bra. Till om man till exempel har fått brännskador eller någonting sånt. Det går lätt för det är så här tunna skikt där man kan få näring ordentligt från båda hållen och sådär. Så det kan vi lösa.
Det löser vi. Håret kan man färga. Precis. Det finns botox. Utsidan löser vi. Okej, så det är insidan som är lite krångligare helt enkelt.
Det är insidan som är problemet.
Fattar. Men Toril, jag tänker, är det någonting som har värde i denna värld så är det ju ungdom.
Mm.
Man vill ju vara ung och fräsch för alltid. Skönhetsoperationer säljer som smör.
Mm.
Kan vi göra någonting här? Skulle man kunna köpa sig en ungdom?
Ja, det här är ju då en annan metod som har funkat väldigt bra i möss är att man tar ungt blod.
Mm-hmm. You give young blood to an old animal, you bring them back.
Så du tar blod från unga möss och blodplasma och stoppar in i gamla möss.
So it's not just about bringing new cells, it's about taking old cells and making them younger.
Describe that, you've done this in the lab.
Yeah.
Och de verkar bli fräscha och pigga, få lite finare päls, verkar må lite bättre, leva längre. Så det tog ju inte lång tid innan ett par företag bara ka-ching. Så om man bor i USA eller om man är svinrik så kan man delta i inom citationstecken, studier där man betalar $8,000 för att få en injektion med tonårsblodplasma.
Vad sjukt! Och det här har gjorts.
Det här görs.
Det görs. Finns. Och det funkar bra.
Ingen vet.
Ingen vet.
Så här är det. Det är företag, de redovisar inte sina resultat. Nej. Det finns ingen kontrollgrupp. Man kan också tänka sig att personer som har råd att betala $8,000 för en sån här injektion och väljer att göra det, de har ju säkert typ världens bästa PT och mat och medicin. Så, här, så det, man kan inte jämföra det med liksom någonting.
Jag fattar. Och studien inom citationstecken kommer förmodligen inte publiceras än på ett bra tag.
Nej, nej. Precis.
Okej, men om vi vänder på det då. Vad får jag om jag skulle sälja min ungdom? 27 är ändå inte så farligt.
Ja, ja, det börjar.
Det börjar. Kollagenet i kroppen börjar stadigt sjunka.
Men nej, men vad kan man sälja? Man kan sälja blod och blodplasma då, i teorin. Du är lite gammal där kanske.
Så det här är ett stadie av mitt liv som jag inte riktigt är förberedd på.
Sen har du ju, alltså är man tjej så kan man ju sälja ägg. Och så. Också. Du börjar också bli lite, det är också inte prime ålder.
Biologiska klockan tickar.
Ja, precis.
Vad fan?
Här någonstans kommer också frågan, finns det ett maxliv för hur länge människa kan leva? För jag tänker att det man vill är ju inte bara att leva länge.
Nej.
Man vill ju leva länge frisk. Man vill ju liksom inte leva 200, fast de sista 100 så är man jättesjuk.
Nej, just det. Liksom. Nej, verkligen.
Och just nu så verkar det som att vi på statistisk plan både lever längre och friskare. Börjar plana ut lite grann på vissa ställen. Men vi verkar ha puttat båda de två gränserna. Och mycket av forskningen handlar ju om att putta gränsen friskare. Att så här. Och frågan om hur länge man kan leva, där finns det liksom två läger. Det ena lägret som jag kanske lite grann tror mer på, men så, det är att människor kan bli någonstans runt 120-125, så. Någonstans runt hur länge de allra längsta som har levt idag har levt. Det är nog där det finns en gräns. Och då handlar allting om att vara, alltså att kunna springa maraton när man är 115. Mm. Liksom. Att vara frisk och pigg och glad fram tills dess. Och sen så finns det en annan grupp som hävdar att nej då, den gränsen finns inte. Vi skulle kunna bli 200, vi skulle kunna bli 300, vi skulle kunna bli 400.
Ja, för jag läste någon artikel, alltså nu är det ju länge sedan, jag minns inte vilka som gick ut med den, men att den första människan som kommer bli 200 år är född.
Ja, det är som rubrikerna ser man ju ganska ofta.
Ja.
Och det är den gruppen av forskare och de som tror det, som liksom ser att ja, men, så snabbt som den här utvecklingen går så kommer de att hinna, liksom, vad ska man säga, så fort den här hypotetiska människan blir sjuk i någonting, så kommer det ha kommit en utveckling som gör att man kan bota det. Mm. Alltså att det blir liksom en kapplöpning där medicinen hela tiden är lite, lite före åldrandet.
Okej, men säg då att vi börjar applicera det här globalt. Människor blir rikare och rikare, har råd att byta ut sina organ och förnya liksom sina kroppar. Och vi blir äldre och vi höjer medelåldern med 100 år. Och jag kanske dör när jag är 203. Hur förändrar det här världen?
Ja, alltså det finns ju den första frågan som man måste ställa då, om man är du till exempel, är hur länge kan du få barn då?
Ja.
Kan du fortfarande bara få barn mellan liksom 20 och 45-50?
Frågar du mig det, Toril?
Ja, men det blir ju jätte... Om man tänker sig att man blir 200 år gammal, men man kan fortfarande bara skaffa barn under den första fjärdedelen av ens liv. Det blir jättemärkligt. Det blir ju som, alltså, det blir ju nästan som en liksom ung tonårsgraviditet, liksom.
Okej. Det har du ju rätt i. Men man är ju fortfarande vuxen människa. Bara att du kommer bli jättemycket äldre.
Fast kommer man att se det så? Alltså kommer man att vilja ha... Kommer det att vara så här att nej, men ingen som är under 80 har ju liksom tillräckligt med livserfarenhet för att bli statsminister?
Kishi.
Jag ser inget problem med det här.
Okay.
Nej, förutom att det skulle finnas en värld med väldigt mycket gamla människor.
Come on.
Ja, fast som skulle vara superpigga och glada.
Ja, precis. Ja. Men att majoriteten av befolkningen skulle vara otroligt
holy moly
gammal om man räknar år och kan, men friska i kroppen.
Help!
Fast hur skulle det vara om du vet så här, om du är, du vet, du är 20, du ska ha ditt första jobb, och sen så, jag menar, om det hade varit nu så är det så här, okej, men din chef är född på 1800-talet. Hur känns det?
Det beror väl på, har han kvar värderingarna från det här århundradet? Eller är han lite... men om vi då lever i en värld där folk utan problem kan bli 200 år. Blir man inte liksom mycket räddare om livet då? På något sätt. Är man inte väldigt nojig när man kanske är 80? Att man ska dö då? För då går man ju miste om mer än halva livet.
Jo, men precis. Så att jag tänker att det kommer nog, man kommer nog, det finns ju filosofer som har tänkt på det här, som har pratat om att man kommer bli liksom manisk på säkerhetsgrejer. Bilbälten, hjälmar, liksom, allting sånt. För att du, så här, man tappar så mycket mer liv. Om jag skulle dö nu så skulle jag tappa 60 år ungefär, om jag har tur. Men om jag skulle dö nu och om jag trodde att jag skulle leva till 200, då skulle jag ju tappa 160. Liksom. Det är jättemycket mer. Men en annan aspekt av det här som också liksom oroar filosofer är det här med att ha någonting som man tycker är värt att dö för. I have a dream today. Alltså att vara så övertygad om någonting att man... Du vet, gör en politisk protest där det blir livsfarligt, eller att man liksom sätter sig upp mot en diktatur, eller att man vågar liksom göra någonting som ska göra en samhällsförändring därför att man verkligen tror på den. Det blir ju också någonting som inom citationstecken kostar mycket mer ju längre tid man lever. Mm. Liksom. Och samma sak, det finns någon som har tänkt att det här med att göra konst är en av drivkrafterna för att göra konst, är liksom att lämna någonting efter sig. Att man ska liksom skapa ett eftermäle, ett arv till världen. Och vad skulle hända med det drivet om man levde mycket, mycket längre?
Mm. Men en motfråga på det här då. Är vi så smarta att vi fattar att vi är dödliga? För jag menar, jag hade ju folk som jag gick i högstadiet med som var helt sjuka i huvudet. De voltade ner från träd och man tänkte, du kommer ramla och bryta nacken och sen är det bye bye, dog när du var 15. Kul, har gått miste om hela livet. Men det fattar man ju inte. Man har ju någon märklig övertro på sig själv att du fattar inte att du kommer dö förrän du kanske är döende. Eller var väldigt nära att dö. Eller är sjuk på något sätt. Kommer vi utveckla den förståelsen om vi skulle utveckla förmågan att bli 100 år äldre?
Alltså det är en riktigt bra fråga. Det är ju svårt att... Alltså, jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Det är ju liksom, man fattar ju ändå inte att man ska dö.
Nej.
Jag fattar inte att jag ska dö.
Nej, jag tycker också att jag är odödlig. Okej, så om vi går tillbaka till första frågan. Kan vi leva längre? Och så tittar vi på det ur verkligheten. Alltså, vad säger forskningen? Vad kan vi göra? Vill vi leva för evigt eller vill vi förlänga livet?
Jag skulle säga att så som forskningen ser ut nu, om en del av de här resultaten på möss faktiskt går att översätta till människor när vi väl kan det, då skulle jag säga att det ser ut som att vi kommer ha en situation där vi kan leva långa, friska liv, men kanske inte för evigt. Så friska 110-115-åringar, kanske inte 200-åringar. Liksom.
Så ganska ändå så här trevligt mycket längre. Man uppnår åldern när man får ett brev från kungen.
Precis. Sjukt mycket brev måste kungen få ut.
Jag kommer skjuta på den gränsen. Nej, jag får ingen brev från du i 120.
Typ så.
Okej, vad trevligt det låter.
Ja, det finns det nog. Det skulle jag nog ändå säga att det finns liksom hopp för. Och hyfsat snart. Liksom. Det är nog inte... jag tror att du och jag kommer att kunna ha nytta av den här forskningen. Liksom.
Och det är då medicinskt. Det handlar inte om att vi ska behöva odla våra organ i grisar.
Kanske grisar också.
Om man är vegetarian då?
Det finns inga veganalternativ för transplanterade organ.
Än.
I läget.
Har du testat plant beef? Jag har jättegott. Jättegott. Det kommer, Toril, det kommer.
Jag var på väg att säga, jag vill inte ha det i min mage, men det vill jag. Det är gott. Okej, men den här ålderskrisen som jag fortfarande inte har full respekt för, måste jag säga. Hur känns det nu?
Den känns lite lugnad. Det känns trevligt att veta att man har potential att bli gammal. Samtidigt, Toril, jag hade ålderskris när jag fyllde 18 också. Är inte det en oundviklig del av livet?
Det kanske är det. Om man visste att man skulle leva jättelänge så skulle man ju nog ha mindre ålderskris, tänker jag. Då skulle man vara så här, men det där, det kan jag göra sen.
Kanske. Att man har mycket tid kvar på sig att leva.
Ja.
Möjligt. Du får sikta på det.
Nej, vi kan bara gissa oss till varför julmusten har ett så puckat namn. För inte ens Google kunde ge mig svaret på den här frågan. Jag hoppas att jag inte förstört julen för er. Hejdå!
Du har lyssnat på smarta svar på skruvade frågor med mig, Clara Henry.
Och mig, Toril Kornfeldt.
Det här är en exklusiv Podmi-produktion av Tredje Statsmakten Media. Producent för avsnittet var Anna Johannesen. Bakom ljud och form står Fredrik Nilsson.